Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Vi är i påsktiden. Innan påsk fastade vi i 40 dagar. Och nu är det dags för fest, eller hur? För att Kristus har besegrat döden och har uppstått. Halleluja, säger vi. Halleluja, indeed. Yes. Men som jag frågade för 2 veckor sedan. Vad gör det för skillnad? Jesus Kristus uppstod från de döda. Han besegrade döden. So what? Vad gör det för skillnad? Föreställ dig det här. Föreställ dig det här. Datum är 19 juli 2026. Vi är i april, okej? Okay? 19 juli 2026. Det är finalen för VM i fotboll i USA. Och du, man kanske måste jobba lite extra för att kunna föreställa sig det här. Men Sverige är i finalen. Oh. Sverige spelar mot en stor fotbollsnation. Kanske England. Ingen hade trott att Sverige skulle komma så långt. Hemma i Stockholm, i Göteborg. Även här i Serbien har folk samlats framför stora tv-skärmar för att titta på matchen. Folket står enat tätt tillsammans. Även i Sverige. Invivade i blågula flaggor. Det känns som VM 1994. Innan Josef föddes. När Sverige kom på 3:e plats i VM. Det är en jämn match. 90 minuter spelas, men inga mål. Fortfarande 0-0. Är ni där? Can you feel it? Okay. Det blir tilläggstid. Då plötsligt, i sista minuten, får Victor Nilsson Lindelöf bollen utanför straffområdet. Tiden stannar. Han skjuter mål. I en sekund står tiden stilla. Sedan exploderar allt. Folk skriker, gråter, krämar främlingar. Bilar tutar, även det är mitt i natten. Flaggor överallt. I hela landet från små byar i norr till allra sydligaste kusten. Sverige är enade i samma känsla. Glory! Härlighet! Can you feel it? Det är bättre än Skellefteå. Alltså. den här stunden var något som kanske ord kan inte beskriva. Det kommer glädje och det är så vackert om Sverige vinner VM. Det kan bli en perfekt stund. Men det här är ingenting. Det här är bara damm när man jämför med hur Jesus har förhärligats, som vi hörde i dagens text. Dagens text kommer från Johannes 13. Johannes 13 börjar med Jesus som säger att han visste att hans stund hade kommit. Han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Vad är det med stunden? När man läser Johannes evangeliet använder Jesus ofta den här frasen, min stund. Det är så han talar om sin död. Till exempel i Johannes 2 vid bröllopet i Kana. Johannes 7 och Johannes 8. Alla nämner om hans stund som ännu inte har kommit. Och sen i Johannes 12 säger Jesus, stunden har kommit. Då människosonen ska förhärligas. Och nu i Johannes 13 säger han igen, Jesus visste att hans stund hade kommit. Snart ska han dö. Snart ska han gå till korset. Den här är en dead man walking. Och Jesus äter en måltid med sina lärjungar. Han gör något som ingen annan lärare eller rabbin skulle göra. Han tvättar lärjungars fötter. Men den här mannen ska snart dö. Lärjungarna är chockade. Vad gör deras mästare och vän? Här är världens frälsare, universums herre. Han tvättar deras fötter. Han tjänar dem. Stunden har kommit, säger Jesus. Han ska snart dö. Och när man snart ska dö, då pratar man inte om vädret eller planerar för sommaren. Nej, då pratar man om det som är allra viktigast med de människor som man älskar mest. Och dagens text börjar så här. Nu, när Judas hade gått, sade Jesus, nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. När Judas hade gått. Jesus visste vad Judas skulle göra. Han visste att det var Judas som skulle förråda honom. Nu när Judas hade gått därifrån, då vet Jesus att det inte är mycket tid kvar. Snart kommer Jesus att bli arresterad, förhörd och dömd till döden. Stunden har kommit. Men förhärligas, vad betyder det egentligen? Sann Bibel säger att förhärliga betyder att få Guds majestät, hans ära, glans och makt. Guds härlighet är en överväldigande kärlek, kraft, visdom och helighet som är mycket mer än vi någonsin kan föreställa oss. Faktum är att det här ordet är mycket svårt att förklara. Böckerna som jag har läst talar om Guds härlighet som en reflektion av det eviga ljuset. Det är en fläckfri spegelbild av Guds verk. Det är en bild av hans godhet. Och jag citerar, because glory appears as a stock evaluative term to ascribe greatness to God, it may appear to be more of an abstraction than a concrete image. Eftersom härligheten används för att beskriva Guds storhet, kan det verka vara mer abstrakt än en konkret bild. Hur ser härligheten ut? Tänk på berättelsen om Mose. Vad hände med honom efter det att han hade pratat med Gud? Andra Moseboken säger, när Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundets tecknet, de två tavlorna, utgick det en stråglans från hans ansikte. Därför att han hade talat med Gud. De kunde inte se hans ansikte efter Moses var med Gud. I Jesaja 6 läser vi om Guds härlighet i relation till Guds helighet. När Jesaja mötte Guds härlighet kände han sig bara så liten. Det står, änglarna ropade till varandra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. I Psaltaren 19 står det att himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar Guds förkunnar hans händers verk. Det säger, se hur stor Guds härlighet är. I Psaltaren 63 hör vi hur David, han längtar efter att se Guds härlighet. Och i Johannes evangeliet talar Johannes om Jesus och säger, vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde här från Fadern. Det här är vad Johannes försökte säga till oss. Vi kommer till höjdpunkten, den största stunden av gudomlig självavslöjande. This is self-disclosure. Den största härlighet som någonsin har vistats. Den främsta stunden av härligheten är Jesus korsfästes. På korset ser vi Guds storhet, härlighet, majestät och makt. Men vadå? Hur kan det vara så? Korset är så fullt. Det var så brutalt. Korset betyder död. Och inte bara det. Det är ett av de värsta sätten att dö. Det är motsatsen till skönhet. Det är maktlöshet. Så hur kan Jesus säga, nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom? Varför? Den största härligheten som någonsin har visats på det korset. I den stund visade Jesus sin kärlek. Vi säger ofta att Gud är kärlek. Men här är det Gud som visar sin kärlek för oss. Att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När man ser den här kärleken är det härlighet. Gud är helig. Men hur kan då oss syndare komma så nära en helig Gud? På korset gjorde Gud en väg så att han kan betala våra skulder. Så att vi kan komma till en helig Gud. På korset var, som Paulus säger, härlighetens herre. På korset gav Jesus upp allt så att vi, du och jag, kan bli förlåtna. Kan du se Guds härligheten på korset? This is glory! På grund av det, nu säger Jesus, men älska varandra så som jag har älskat er. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Men vad är nytt med det budet? Det står i Gamla testamentet att du ska älska din nästa som dig själv. Men nu säger Jesus till sina lärjungar, det här är det som är nytt. Älska varandra så som jag har älskat er. Om du undrar hur viktigt det här är för Jesus, så säger han det igen i Johannes 15. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det här sa Jesus som ett bud, att vi ska älska varandra. Det är inte ett bra förslag, inte bara goda råd från Jesus, utan ett bud, en befallning att älska varandra. Hur som jag har älskat er. Och hur har Jesus älskat oss? Det var inte med bara ord, utan också i handling. Vi såg hur Jesus hade älskat oss genom korset. Men frågan är, följer vi det här budet? Vi behöver bara titta på sociala medier och vi ser allt bråk, förolämpningar och ofta motsatsen av vad Jesus befallde oss att göra. En av sakerna som Gandhi har sagt var att jag älskar er Kristus, men jag älskar inte era kristna. Kristna är så olika Kristus. Hur kan jag älska som Jesus? Se vad han har gjort för dig. Ta emot den gåvan av förlåtelse. Och säg till Jesus, kom, bo i mig. Löftet Jesus gav sina lärjungar är att be om den heliga anden. Att be samma ande som bor i Jesus att komma och bo i oss. Han är hjälparen. Han är advokaten. Den heliga anden hjälper oss. Jesus ande hjälper oss att älska varandra. Vilken skillnad gör påsken? Jesus säger, älska varandra så som jag har älskat er. Det är så världen kommer att se att vi är hans lärjungar. Varför skulle världen vilja följa någon som andra följares liv inte gjorde någon skillnad? Så låt vår kärlek för varandra bli ett vittnesbud. Vittnesbud till resten av världen. Världen behöver det. Låt oss älska varandra som Jesus gör det. Det är vad Jesus befallde oss. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för korset. Vi tackar dig för den största punkten. Det är härlighets glory. Vi tackar dig att du gjorde det för oss, för mig. Och Jesus, vi ber förlåt oss för när vi inte älskar varandra, våra bröder och syster, som du har befallt oss. Ibland är vi så självupptagna. Så Herren, vi ber, fyll oss, Herren, med din heliga ande. Hjälp oss. Help us to be more and more like you. Hjälp oss, Herren. Och hjälp oss att älska varandra. I Jesu namn vi ber.